den sommaren så började de bruna kåporna, de kändes tunga på något sätt, som att de inte riktigt passade mig längre. Vilket var förvånande i sig då.
Jem har levt 18 år i celibat. Inte gått på några dejter och inte haft några romanser. Han har varit munk, bott i ett kloster, ägnat dagarna åt meditation, stillhet och undervisning. Men så en dag händer något oväntat.
Och när jag är ute och går i granskogen så hör jag en röst från fickan. Så bara, hallå, hallå, du ringer mig.
Du lyssnar på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Och det här är Jems berättelse. Det är tidigt 90-tal och Jem studerar på Lunds universitet. Han ska bli jurist. Affärsjurist närmare bestämt. Han ska tjäna pengar och göra karriär. Men efter en termin inser han att just den här inriktningen inte är något för honom. Han vill hjälpa människor. Kanske jobba med familjerätt. Och det är just den drivkraften som tar honom genom studierna.
Det måste vara av nytta. Liksom. Jag måste hjälpa faktiska människor i deras liv.
Jem tillbringar mycket tid med sina kursare på bibliotek för att plugga. Men det är inte helt lätt. För hans tankar vandrar iväg någon annanstans. Och det blir svårt att koncentrera sig.
Men jag märkte när jag satt där på biblioteket och pluggade att mitt sinne gick åt massa andra grejer. Så den här distraktionstendensen såg jag så tydligt då när det inte var lektioner och mer engagerad undervisning som i gymnasiet, utan jag satt timtals varje dag på biblioteket och läste textböcker. Och någonstans där i så tipsade min mamma mig om meditation.
Jems mamma ger honom rådet att meditera. Det ska hjälpa, säger hon. Så han söker upp en kurs i transcendental meditation, vilket är en av de få meditationsformerna som finns i Sverige vid den här tiden. På kursen blir han tilldelad ett ljud, ett mantra som han ska upprepa tyst för sig själv, om och om igen, för att hitta ett lugn. Och något händer. Han känner ett slags ljus, en energi. Det är något som faller på plats.
Och det kändes som att någonting lugnades inom mig, jag fick mer energi. Ja, jag blev mer tillfredsställd i livet bara genom att göra de där 20 minuterna varje dag och komma tillbaka gång på gång. Om distraktion och tankar förde mig med någonstans.
20 minuter av meditation om dagen skulle visa sig göra susen för Jem. Han tar examen, flyttar till Stockholm och börjar jobba. Ekonomin är bra. Allt går som på räls. Men en söndagskväll, när han sitter i sin lägenhet i Vasastan och putsar sina jobbskor, så drabbas Jem av något. En plötslig insikt.
Och bara tänkte, det slog mig, det var så tydligt. Liksom, jag har så mycket grejer. Och då var jag ändå i liksom början av någon slags utveckling av att skaffa mer och mer och mer grejer som jag såg vänner och bekantskaper omkring mig som hade varit yrkesverksamma lite längre hade tillägnat sig. Jag kände, nej, men det där är inte för mig.
Det här blir startskottet på en resa som ingen, och inte ens Jem själv, hade kunnat föreställa sig. Han säger upp sig från sitt jobb, packar sin väska och reser till Indien. Det finns ännu inte någon tydlig plan. Bara en känsla av att det är något annat som väntar. En morgon i Dharamsala, en stad som klamrar sig fast vid Himalayas gröna sluttningar, går Jem ut på en promenad. Han får syn på en liten skylt. En buddhistisk introduktionskurs som ska börja samma kväll.
Gick omkring där uppe i bergsbyn och tittade efter någon slags andlig aktivitet eller retreat eller någonting. Och då var det en buddhistisk introduktions- och meditationsretreat som skulle börja samma kväll. Så jag gick in på det där meditationscentret och frågade, kan jag vara med? Så jag var med på den kursen och fick någon sån, nu har jag hittat min stig på något sätt. Nu har jag hittat ett sätt att leva som jag har förtroende för.
Det är någonting med den buddhistiska läran som klickar an hos Jem. Han vill fördjupa sig och hänge sig mer åt det här. Så han reser vidare till Bodh Gaya, platsen där Buddha en gång blev upplyst. Där träffar Jem en amerikansk meditationslärare. Han nämner en plats i Frankrike. Ett kloster som kallas Plum Village, grundat av den vietnamesiska munken Thich Nhat Hanh, eller Thai som hans elever säger. Jem köper några av Thais böcker och börjar läsa.
Så jag köpte ett par av de böckerna och började läsa, och det var som slags följeslagare på min resa sen flera månader i, sådär, och läste och övade och läste och övade.
Jem packar återigen sina väskor och reser till klostret i Frankrike. Där lever man nära naturen och dagarna följer en stilla rytm. För Jem känns det som att komma hem till något som han har längtat efter. När Jem för första gången ser sin lärare Thai göra en gående meditation, steg för steg, mjukt och långsamt, som om varje rörelse bar mening, då förstår han något.
Så känns det som att det var en slags viskning djupt inombords, så där vill jag kunna gå.
Efter några månader i Plum Village börjar tanken växa. Att kanske stanna. Och låta det här livet bli mer än bara en paus. Han vill bli munk.
Hade varit i Plum Village i 3 månader och så bad jag om att stanna längre. Och så någonstans vid 7 månader så bad jag om att bli munk.
Att bli munk är inte något man bara bestämmer sig för. Det tar tid och kräver prövningar. Först måste man skriva ett brev. Ett slags löfte där man berättar varför man vill leva på det här sättet. Man ska göra det tydligt att det inte handlar om att fly från världen, utan om att försöka förstå den på riktigt. Man får också leva tillsammans med gemenskapen. Dela deras dagar och tystnad och arbete. Visa, inte med ord, utan med närvaro att man menar allvar. Att man klarar av disciplinen och det dagliga schemat. Och man ska släppa tanken på hur man själv tycker saker borde vara.
Man får en mentor och man får bo med gemenskapen under en period för att se, kan jag leva i harmoni här? Visar också mina handlingar att jag faktiskt vill det här? Är jag kapabel till att följa det dagliga schemat, eller har jag hela tiden någon invändning och tycker att jag vet bättre, eller jag behöver göra det där, så liksom att man, det inte finns tillräckligt med harmoni, så kan man inte bli ordinerad som munk eller nunna.
Innan ordinationen så samlas de äldre bröderna tillsammans med Thai och diskuterar huruvida noviserna är mogna för att bli munk, om det är i deras bästa intresse. Det är ett beslut som tas varsamt.
Är det hjälpsamt för dem? Är det hjälpsamt för gemenskapen att ordinera dem nu? Eller finns det något tvivel? Finns det liksom någonting som gör att det inte är antingen dags eller att de inte är liksom kapabla eller redo för det här?
Dagen för ordinationen kommer. Jem sitter på golvet tillsammans med de andra noviserna. Hans huvud rakas och han får ta på sig sin första kåpa. Ett plagg som ska påminna om enkelhet och om att släppa taget om det gamla livet.
Det kändes väldigt lätt och grundat. Det där tunt lässittande skjorta och byxa under och så en lång kåpa. Och raka huvudet var också en väldigt sån här känsla av en slags lätthet. Det är också en symbolik för att man rakar av sig sina svårigheter och det som får en att må dåligt helt enkelt. Men som slags rakar av, det är en slags omvandlingsprocess att stiga in i någonting nytt. att stiga in i frihet.
När nyheten når Jems nära och kära hemma i Sverige blir många förvånade. För några känns det nästan som en förlust, som att Jem försvinner bort i något okänt. Något som de inte riktigt kan förstå. Men hans föräldrar, de reagerar annorlunda och stöttar honom.
De har väl från tidigt också vant sig med att när jag har bestämt mig för någonting så då är det inte så mycket man kan göra.
Som munk lever man efter ett antal löften. Man ska inte ta berusningsmedel och undvika sånt som distraherar sinnet från att vara i nuet. Man lever enkelt och försöker tjäna samhället och jordens alla varelser genom närvaro och medkänsla. Och så finns löftet om celibat. Att avstå från sex och romantiska relationer. Det ska göra så att man riktar energin inåt och istället förstår kärlek på ett djupare plan.
Det är också inte att förtrycka sexuell energi som är en naturlig, kreativ, livsgivande kraft inom oss. Utan att använda den i vårt tjänande och vårt hand om stället och också föra upp den i hjärtat och nära en slags villkorslös kärlek, en kärleksfullhet, vänlighet, medkänsla för flera aspekter inom oss själva. Ibland letar vi efter kärlek och attraktioner yttre för att vi liksom, det är någonting inombord som känns läskigt. Sådär.
Men det är inte alltid så enkelt.
Jo, men det var tufft emellanåt. Det var vid något tillfälle där jag hade en sån slags känsla. Så, men wow, hon är underbar. Så då gick jag ut och joggade det första jag gjorde. Liksom, för att så var okej.
Att han en dag ska hitta en kärlek, det vet han ännu inte. Just nu är det här som känns rätt. Det är här han ska vara. Jems liv som munk börjar rota sig. Han reser runt i världen tillsammans med sina bröder och systrar i gemenskapen och med deras lärare som vägledare. Han bosätter sig i ett kloster i Kalifornien, en plats som han fått besöka och älskat.
Och jag hade varit där 3 månader tillsammans med hela gemenskapen ett par år tidigare och verkligen älskat de här bergstrakterna upp i södra Kalifornien, varmt och doftrik salvia buskage.
Han bor där i flera år, arrangerar retreats och undervisningsturnéer. Han blir självlärare och andlig vägledare. Men mitt i allt det här fridfulla händer något som ska förändra allt. Han är på en undervisningsturné i Minnesota, på en plats som kallas New Sweden. Bara några veckor tidigare hade han varit på en hälsoklinik och gjort en biopsi. Han hade känt en liten knöl i armhålan och lagt märke till en mörk fläck på magen som inte vill försvinna. Nu ringer telefonen. Det är läkaren och ett besked. Jem har fått hudcancer. Vad ska han göra nu?
Ja, men när jag tog in det och så bara, men jag kan förstå och relatera till det här. Jag vet vad jag ska göra när jag, så fort jag kommer hem och just nu så vill jag inte avbryta den här retreaten.
Det är ankomstdagen för retreaten som Jem ska leda. Men han känner att han inte vill avbryta den. Istället tar han en stund för sig själv och går ner till sjön. Vattnet ligger spegelblankt och luften är stilla. Han sätter sig i gräset och frågar sig själv.
Så kan jag se mig själv som en del av naturen och en del av livet, både för att få mer läkande potential tillgängligt, men också för att släppa att jag är sjuk och jag har ont och det här är så besvärligt och svårt och då förgås av rädsla och oro eller ilska över varför har jag drabbats. Så inget av det motståndet inträffade.
Jem åker tillbaka till Kalifornien och där får han träffa en specialist.
Sen när jag kom tillbaka till Kalifornien så fick jag en tid hos en specialist och scannade och då var det 11 tumörer på olika ställen i kroppen och en stadie 4-diagnos.
Jem påbörjar en behandling, en kombination av immunterapi och strålning. Immunterapi är en metod som får kroppens egna försvar att angripa cancercellerna. Och läkarna, de är tydliga. Om behandlingen inte fungerar har han kanske ett år kvar att leva.
Så blev jag så här, jag som tyckte jag var frisk och full av energi.
Det är en tuff tid. Orken rinner ur kroppen och axlarna värker. En av tumörerna har spridit sig till synnerven och han börjat se dubbelt. Han tappar vikt och tillbringar timmar liggande i sitt rum, dag efter dag. Det är svårt att få luft och ibland känns det som han inte kommer att överleva natten. Men Jem kämpar inte emot. Istället försöker han släppa taget och sluta fred med döden.
Och i det, som en slags surrender, vad säger man, att ge upp, så där, inte kämpa emot, så var också så mycket ljus och kändes som att en slags änglar var omkring mig, typ då, beroende på liksom vad man har för vokabulär man ser, men en slags salighet som jag erfar. Så när bröder och systrar också väcker efter det här mötet med och säger, du hade sånt ljus i ögonen liksom. Det var du som typ tröstade oss, du bara satt där så fridfullt och liksom, vi grät och liksom var förberedda oss på att ta avsked av vår kära bror liksom. Och på något sätt så var det du som tröstade oss mitt i det.
Cancern svarar på behandlingen. Tumörerna krymper och kroppen återhämtar sig sakta. Men behandlingarna har också lämnat spår. Jem har utvecklat diabetes typ 1 och vitiligo. En hudförändring där pigmentet försvinner och huden blir fläckvis ljusare. En ständig påminnelse om vad kroppen har gått igenom.
Ofta när man svarar an väldigt bra på behandlingen så blir det också då att det blir överhettat, eller det får också biverkningar med sig.
Det är 2020, i starten på covid-19-pandemin. Det är något som börjar röras inom Jem. En stark känsla och en röst i hjärtat som säger att det är dags att åka hem. Han lämnar klostret i Kalifornien och drar hem till Sverige, till sin mamma och hennes vardagsrum. Han är fortfarande munk. Men de bruna kåporna han har burit i 18 år sitter inte längre som de ska.
De kändes tunga på något sätt, som att de inte riktigt passade mig längre. Vilket var förvånande i sig då. Och också att när jag har varit på andra platser i världen, så i Asien då stannar folk och bugar. Liksom, det är någon slags respekt och en igenkänning man förstår. I USA kan det vara allting från att you're a Jedi, cool outfit, what's that? Det är ändå folk som frågar. Och liksom, i Sverige var det mer så liksom, jag gick runt i Stockholm då, och så någon ser och så tittar de bort. Och sen så, de är för nyfikna så de vill i alla fall kolla en gång till. Så de tittar och skannar upp och ner och så liksom, bort med blicken som om vi har inte sett någonting. Men det är ingen som säger något.
Så Jem börjar experimentera med att bära andra kläder.
Och jag kände mig lätt och fri. Jag kände, vad skönt. Och första gången jag gick i så här halvlånga shorts så kände vinden genom benhåren en sommardag. Så, det här var något nytt. Så precis som att raka håret var något nytt. Och så, där, liksom, så mycket erfarenheter som kändes nya. När jag började så fick jag också så många sådana erfarenheter när jag gick ur processen av att gå ur munklivet. Då.
En ny resa börjar ta form. En som leder bort från klosterlivet. Han inser att han inte längre kan vara munk. Det är egentligen tradition att åka tillbaka till Plum Village, platsen där han en gång blev ordinerad, för att göra en avkopplingsceremoni med bröderna. Men pandemin ställer till med problem. Han får släppa taget på egen hand.
Hade det inte varit under pandemin så hade jag åkt tillbaka till Plum Village och haft en ceremoni med bröderna där. Men det var inte läge till det och jag ville inte vänta på något sätt. Det kändes som att it's now. Så det jag gjorde var att jag rakade huvudet och reciterade löftena i den ceremonin som vi gör 2 gånger i månaden normalt. Så det gjorde jag en sista gång och sen så uttalar man högt inför buddor att jag är inte längre munk, jag är inte längre munk, jag avsäger mig mina löften. Så det blir liksom en klart att man lägger ner någonting.
Jen börjar känna en längtan efter nya gemenskaper, men också efter något mer. En kärleksrelation. Så han börjar så smått utforska världen utanför munklivet. Han träffar nya människor med intresset för det spirituella och lägger till vänner på Facebook.
Och genom några gemensamma vänner så kom på sociala medier upp lite olika människor upp. Och då så, ja men kolla, vad håller de på med, och skicka iväg någon förfrågan.
Och en dag dyker ett nytt ansikte upp i flödet. En kvinna som heter Emma. Och det är något med henne som får honom att stanna upp.
Jag skickar en vänförfrågan och skriver ett litet meddelande också, bara för att liksom förklara. Jag har varit borta länge och kom hem till Sverige och letat efter nya vänner och sådär liksom.
Ibland händer saker i livet som känns som mer än bara en slump. Som om något, universum, ödet eller vad man nu vill kalla det, ger en liten knuff i rätt riktning. En sorts hjälp på traven, som ett svar på något man innerst inne har frågat efter. Och för Jem så händer just det.
Så jag är ute och går i skogen söder om Stockholm där mamma hade en stuga. På pendeln dit så hade jag lyssnat på ett poddavsnitt om kärleksrelationer.
I en annan del av Sverige sitter Emma. Telefonen ringer. Det är Jem. Han som precis lagt till henne som vän på Facebook.
Jag tänker, ja men vad konstigt. Han skrev ju till mig så nyss. Det kan nog vara en fickringning, men det är ju lite kul ändå. Jag svarar.
Och mitt i Jems fridfulla promenad så hör han något. Det är någon som ropar från fickan.
Hallå? Hallå?
Han plockar upp sin mobil och möts av Emma. Kvinnan som hade fångat hans intresse häromdagen. Han inser att han har fickringt henne.
Så jag sa, vad kul att du är här. Så jag satte mig under en gran i björkriset och började berätta min livshistoria typ då. Hon sa, du berättade. Ja, vad fint att höra. Hon ställde lite frågor. Så jag sa, då berättade väl jag min livshistoria. Så jag vet inte hur länge vi pratades vid där första gången. Men liksom ett jättehjärtligt samtal och öppet och liksom igenkänning och sådär.
Deras samtal fortsätter och de hörs flera gånger i veckan. Det är meningsfulla samtal som blir lite av en rutin.
Och sen så skulle jag ner till Småland från Stockholm för att leda en retreat igen. Så jag frågade Emma, så bara, jag kan komma förbi Helsingborg på vägen.
Jaha, tänkte jag, det var ju en liten omväg.
Emma är osäker. Osäker på vad Jem vill. Har han ett intresse av att bli vänner? Eller är det något mer? Så hon frågar honom.
Då sa jag att hade du bott i Stockholm så hade jag bjudit ut dig på en dejt för länge sedan.
Jem har levt i celibat i 18 år. Och det känns nervöst. Nästan lite overkligt att nu möta någon på det här sättet.
Jag är absolut nervös och så bara, vad är det här för någonting?
Men när han ser henne på busstationen och deras blickar möts, så försvinner all spänning. Allt känns plötsligt självklart och naturligt. Som om de alltid har känt varandra.
Vi tog varandras händer. Och hon frågade, får jag ge dig en kram? Vill du ha en kram? Det kändes bara som, ja det vill jag. Så liksom. Det kändes så naturligt och enkelt också. Då.
Och snart är de ett par. Det är försommar. Emma och Jem har varit tillsammans i ett halvår. Och Jem får en impuls. Han vill fria.
Hade jag inte haft tillräckligt med sinnesnärvaro och koncentration så hade det bara kommit ut av sig själv då, liksom.
Han bestämmer sig för att ställa den stora frågan till henne på sommarsolståndet. Den ljusaste dagen på året. Han planerar en picknick på stranden. Men när kvällen kommer så blåser det och Emma tvekar.
Och Emma tyckte att men det är blåsigt och det är lite kanske risk för regn. Och så här, ska vi verkligen ha picknick på stranden? Och jag bara, ja, nu ska vi ha picknick på stranden. Så till slut så hittade vi då ett ställe och satte oss ner och hade som mousserad äppeljuice och liksom hade en mysig stund och sådär. Och sen så efter vi hade ätit så började jag berätta och prata lite som en slags närma mig den heta gröten av frågan då, så där på något sätt. Och sen så fråga om Emma, vill du gifta dig med mig?
Emma tar sig en stund för att processera frågan. Det känns tidigt, men ändå självklart.
Ja, men det kändes lite tidigt och samtidigt så fanns det bara ett stort ja.
Ett år senare står de tillsammans inför familj och vänner för en enkel vigsel i rådhuset. Sen har de arrangerat en egen ceremoni med de själva som vigselförrättare.
Och sättet som vi sen skapade vårt bröllop på, att få göra det, både få in det buddhistiska, vi hade lite bugningar med och vi hade med, ja, med lite olika traditioner. Och då vi hade vatten, blått och gult vatten som vi hällde samtidigt samman i ett kärl av, så det blev grönt, som visar på vår synergi och vår hjärtfrekvens. Det var den bästa dagen i mitt liv, kan jag säga. Kanske förutom att jag föddes en gång kanske, men...
Så det var en väldigt härlig och fantastisk dag.
Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.